Döden har varit mer närvarande än någonsin år 2020. Vi har tänkt på den, vi har behövt konfronteras med den. Och det sägs ju att när man vet att man ska dö, precis när det händer, så passerar livet i revy. Och man ska se allting framför sig som en tjock, tjock radda filmklipp. Och de där filmklippen, vad de innehåller och vad innehåller de inte? Vad hade vi önskat att vi hade med oss i den här filmen? Helt enkelt, vad ångrar vi när vi ligger på dödsbädden? Dagens avsnitt av Dumma människor om det vi ångrar när vi ligger på dödsbädden. Vi ska prata om vad forskningen säger om det, vad en speciell bok säger om det, vad som verkar stämma och vad som inte verkar stämma. Jag heter Lina Thomsgård, med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! 2020s enorma känsla av alltings undergång gav mig för första, det kan ju också vara att jag nu har liksom passerat 40 och är så här, men i alla fall så har jag haft mina första duster med någon form av, är det dödsångest? Ja, det kanske det är, åldersångest, att så här, någon gång kommer det här ta slut och man kommer titta tillbaka på allt det här.
Har du inte, liksom, hur har det sett ut för dig? Det här är ju spännande.
Jag har alltid känt, majoriteten av mitt liv ligger ju framför mig. Så det här är bara förspelet, eller liksom första akten. Förspelet, gud, det där var inte bra ord. Det här är, men det här är första förrätten. Liksom. Ja. Att majoriteten, lejonparten av livet ligger framför mig. Mm. Och så plötsligt nu, 42 gånger 43, så bara, nej.
Men typ nästan ändå, va?
Ja, alltså det beror verkligen på. Jag menar, min farfar gick bort att han var 72 bara av hjärtfel.
Ja.
Min mormor still going strong, hon närmar sig 100. Men vi ska inte förutsätta att den här...
Det ska man inte. Jag är en sån här kronisk och obotlig optimist då.
Ja, jag med, men ändå.
Men har du hört den här fakta, eller har du sett den rubriken att världens första 200-åring är redan född?
Nej.
För att det händer så mycket på liksom det här åldersforskningsområdet. Så här.
Min känsla är det jag? Tänk ja, så var det jag.
Förmodligen är det någon som är betydligt yngre än oss då. Ja. Men det är bara intressant att tänka sig vad liksom teknik och så kommer att kunna göra på det området.
Man kan väl säga så här, jag brinner inte för att leva jättemycket längre än att jag är 86 år gammal. Det jag däremot skulle vilja att jag hade ett bra liv hela tiden när jag lever. Och... jag vill ha ett liv där när jag ligger på dödsbädden så ser jag tillbaka på ett liv jag liksom är stolt över. Mm. Där jag känner att jag la tiden på rätt grejer.
Just det.
Det vet du vad?
Ja.
Jag vet att vi ska komma till det, men då vill jag bara först säga en till introduktion som har gjort mitt liv roligt. Det är att tänka att man där på dödsbädden ska ha roliga grejer att berätta.
Mm.
Alltså förstår du, man bara såhär, men borde jag verkligen gå på den här bängamaskeraden eller gå på dejt med den här knäppa kändisen? Eller så man bara, ja, hehe, det blir kul att berätta på dödsbädden. Det blir kul att ha med i självbiografin.
Tackar jag till allt som är fett.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Men vad är det vi ska prata om idag, Björn?
Jo, jag tänkte att vi ska prata om just det. Vi ska liksom få lite nytt perspektiv på våra liv här och nu genom att resa till framtiden. Flummigt, va?
Mäktigt.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått på din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Det kom en bok för ett antal år sedan. Den heter Top 5 Regrets of the Dying. 2012 kom den ut.
Mm, den var jättepopulär.
Ja, den blev väldigt omskriven. Ja. Och blev säkert jättepopulär också. Och det var en australiensisk sjuksyrra, jag är rimligt säker på att hon var, jobbade i palliativ vård.
Mm, alltså livets slutskede.
Vård i livets slutskede. Bronnie Ware hette hon. Hon har sedan gjort stor karriär på det här, så att säga. Mm. Åker runt och föreläser och grejer. Men... jobbade då i palliativvård i flera år och stötte på lite återkommande teman, sånt som folk faktiskt ångrade på sin dödsbädd. Så att vi ska gå igenom den listan, men vi ska inte göra det riktigt så enkelt för oss bara, utan vi ska också problematisera den här listan lite grann. Vi krocktestar Bronnie med den forskning som finns och kanske lite kritiska perspektiv på det hon säger. Sådär.
Vi, det kritiska perspektivets bärare.
Ja. Och då tänkte jag att vi kan börja med att ta avstamp i en bloggpost jag läste på en vetenskapsblogg som heter Absolutely Maybe, där en...
Heter bloggen det?
Absolutely Maybe.
Jag vill också läsa vetenskapsbloggar, det ska jag börja med nu.
Ja.
Absolutely Maybe, bra namn.
Hilda Bastian hette hon som skrev den här bloggposten då, där hon var ganska kritisk till, kanske inte innehållet i Bronnie Wares bok och så, men till faktumet att den här är så himla citerad också inom vetenskap.
Ja, okej.
Okay. Faktum är att jag har i en av böckerna jag har skrivit, Tid att leva, en bok om stress, så har jag citerat det här, Bronnie Wares slutsatser och sådär. Men... Hilda Bastian konstaterar då att det är liksom ingen vetenskaplig studie hon har gjort. Den är inte peer-reviewed, alltså den har inte utvärderats av andra inom akademin och sådär. Utan hon frifräser bara sådär, liksom plockat upp lite olika saker som folk
har. Ska jag passa på att tydliggöra vad som är skillnaden mellan seriös forskning och det Bronnie ägnar sig åt?
Alltså hon har inte haft någon liksom vetenskaplig metod alls, utan hon har bara...
pratat med gamla som håller på att dö och sagt, du Gunnar...
Visst.
Gunner, vad ångrar du?
Så har hon skrivit ner det, liksom samlat. Men om det hade varit en studie så hade man haft en förhand väldigt noga definierad metod och så där som man skulle följa och så.
Mm.
För att undvika olika fel som skulle göra att det här återge verkligheten på ett bra sätt då. Men när vi går igenom de här punkterna så kommer jag återkomma till lite kritik man kan rikta då.
Ja, spännande.
Mot en del av dem.
Mm.
Men jag ska också säga att jag har kollat vad det finns för forskning.
Mm.
Alltså i mycket sånt som har kommit efteråt liksom stödjer Bronnie Wares punkter. Det visar att hon var hyfsat rätt ute sådär.
Ja.
Ja. Vad har vi för annan forskning då på det med liksom livets slutskede och hur folk tänker där, jag hittade en studie här om jätteliten i och för sig då, med inte alls många patienter, men man djupintervjuade på Irland. Den heter An Interpretative Phenomenological Analysis Exploring the Lived Experience of Individuals Dying from Terminal Cancer in Ireland.
Jag tror att det första ordet ska uttalas här. Interpretive.
Det tror inte jag.
Nej, okay. Ja, du ska inte behöva säga det där igen, Björn.
Okej. Jo, de konstaterade där att det här med liksom ånger verkade inte vara någon jättestor sak. Alltså det var inte som att folk ångrade så vansinnigt mycket. Det här var ju cancersjuka patienter som de var ganska upptagna med fysiska problem, så här kroppsliga problem av olika slag. Men också att skapa liksom mening i sitt liv här och nu.
Det var intressant att ånger slutsats. Är inte en sån himla stor del av känslan, men den ångerkänsla vi har rör dessa saker.
Ja, alltså den studien sa det. Alltså, jag tänker mig att det kan väl ha en del att göra med vilken typ av palliativ vård det var. Alltså det var folk som var liksom svårt sjuka i cancer. Man tänker sig att det är mycket smärta.
Och man kanske lämnar, man kanske var orolig för hur fan ska det gå för alla. Eller liksom mer så än att man sitter och fnular på om man borde gjort det ena eller andra.
Just det. Och där var det patienter från 30-årsåldern och uppåt. Så att den sa det, men man kanske inte behöver säga allt. Och som sagt, väldigt liten studie där. Men bara att det verkar inte nödvändigtvis vara så att det här livets slutskede är synonymt med att man ligger och ångrar massa grejer.
Skönt.
Nödvändigtvis.
Det tycker jag var skönt att höra, Björn.
Och såg en annan studie som hette Mortality Salience and Regret. Salience betyder uppmärksamhet. Så att hur liksom uppmärksamhet på döden eller dödlighet hänger ihop med ånger var temat. Och där gjorde man så att man primade folk att tänka på döden. Mm. Sen så kollade man har en lista med såna 48 saker som folk ofta brukar ångra. Kan du komma på några typiska teman för ånger?
Man har jobbat för mycket, varit för lite med sina barn, inte skyndat att älska.
Ja, men visst, jag har faktiskt inte sett den här listan själv, men jag vet att man hade 48 sådana punkter med sånt som folk ofta
jag borde rest mer.
Uttrycker ånger inför. Och då kunde man se att alltså, tankar på döden,
dödsprimingen
faktiskt verkade minska ångernivån. Deras hypotes är att folk som närmar sig döden är mer benägna att försöka få ihop sitt liv på ett sätt som inte är ångerframkallande. Är du med? Mm. Man försöker istället skapa liksom mening och tänka att nu blev det si eller nu blev det så, men det var nog för det bästa. Alltså att man
Att
det blir som ett psykologiskt skydd att ångra sig mindre. Man försöker istället att hitta liksom förmildrande omständigheter och annat som kan skydda egot, så att säga.
Ja. Också skönt att höra.
Ja.
Att någon liksom autopilot kommer slå på och hitta skydda en, helt enkelt.
Japp. Nu tog jag upp två studier här som så att säga lite ifrågasätter det här med liksom ånger på dödsbädden.
Just det.
Nu har jag gjort det.
Ja.
Men med det sagt så vill jag gå på en studie som faktiskt, som gjorde det Bronnie Ware gjorde, men i större skala. Mm. Så att det är en sån studie som jag då kikade på för att på något vis jämföra den lite grann med de här Bronnie Ware punkterna. Amerikansk studie. Mm. 2018, Michael R. Ent och Mary A. Gergis. Eller Gergis. Mm. De kikade på 124, de pratade med, intervjuade 124 sköterskor i palliativ vård. Och studien heter The Most Common End of Life Reflections, A Survey of Hospice and Palliative Nurses. Mm. För den som vill kika närmare på den. Mm. Över hälften av de här sjuksyrorna tog upp det här med ånger som vanligt förekommande hos patienterna då. Och relationer var en sån väldigt vanlig kategori. Till exempel tillbringa mer tid med vänner och familjemedlemmar. Och en annan fin siffra från den här studien var att tacksamhet över ett liv som hade levts på ett bra sätt var i stort sett lika vanligt som ånger. Så att det var verkligen bittersweet, de här svaren som sjuksköterskorna gav. Att det fanns en hel del man ångrade, men det fanns också väldigt mycket som man var tacksam över i livet. Det kan vara fint att tänka på. Och i stort sett så lirar den här studien rätt bra med Bronnie Ware. Med något undantag. Och jag kommer att återkomma till det när vi går igenom listan.
Är det nu dags att göra det?
Att det är.
Yes!
is the number one rule for your set. In order to survive, gotta learn to live with regrets. If through our travels we get separated, never forget. In order to survive, gotta learn to live with regrets.
Okej, saker vi ångrar på dödsbädden enligt just den här boken då. Punkt 1.
Jag önskar att jag hade haft mod att leva mitt eget liv och inte det liv andra förväntade sig av mig. Alltså att när människor inser att deras liv nästan är slut och blickar tillbaka så är det lätt att se hur många drömmar som aldrig uppfyllts.
Mm. Undrar om den frågan fortfarande är giltig för sådana som oss. Om man ser vilket åldersspann det där rör, då tänker jag på min mormor som sa, hon ville bli lärare. Hon ville jobba med mode i storstan. Hon fick inte åka till storstan för där fanns det farliga killar. Hon fick inte bli lärare för att hennes mamma dog så hon var tvungen att ta hand om sina syskon. Och sen fick hon jobba i karamellfabriken och sen har jobbat hon på Åhléns resten av sitt liv. Hon levde i ett samhälle där hon inte hade ett fritt val. Och det lilla fria valet hon hade, det var inte så lätt att stå upp mot sin pappa till exempel. Jag har ju ett oändligt mycket friare liv än hon. Jag kommer inte kunna skylla på en omgivning som tvingade mig det ena eller andra. Jag menar, för mig, om jag ville gå drama istället för natur i gymnasieskolan så skulle det liksom så här, en suck är vad det skulle mötas av hos mina föräldrar, men inte mer än så.
Mm.
Så jag tänker att den frågan eventuellt är lite liksom i vilken tid man levde.
Jag tycker att jag stöter på den här grejen så himla mycket. Alltså till exempel, du vet, av såna här högpresterande folk som är fast i någon sån här liksom prestationsångest. Att man ska, alltså saker och ting ska vara si eller så. Man är väldigt upptagen vid andras bedömningar, vid sociala bedömningar. Egentligen vill man kanske bara vara trädgårdsmästare. Att det är liksom en anpassning till sociala normer och de kan vara liksom superlokala. Alltså så här, att om man bor på Södermalm så ska man vara på ett visst sätt. Alltså det kan vara så, den typen av sociala förväntningar. Eller så kan det vara sånt man får med sig hemifrån sina föräldrar. Mm. Att i den här familjen så har vi en, liksom, vi blir advokater eller vi blir läkare eller vi blir, vi pluggar kanske inte. Alltså vi sådana som jobbar i skogen eller whatever. Alltså förväntningar från andra, att man lever upp till det. Har du gjort några sådana livsval som har varit väldigt präglade av andras idéer om vad du borde göra?
Nej, och då vill jag ju tillstå här. Jag tillhör ju liksom den friaste av samhällsklasser. Alltså jag tillhör inte det här gänget du pratade om där så här, i den här familjen blir vi alla jurister och inte heller vi ska jobba på bruket. Utan liksom den här lyxmedelklassen som bara kan liksom ha det fritt och fint och ändå vet att man kommer landa tryggt i en säng. För mamma kan hjälpa med hyran den dagen, allting skiter sig.
Jag tog en sån vänstersväng i karriären mitt i livet och liksom bytte från journalist till psykolog. Jag menar, inget stort drama där egentligen. Mm. Men det som hände då var att det var otroligt många människor som kom till mig och ville prata om sina egna liksom, drömmar.
Just det, oförlösta
oförlösta drömmar och sådär. Alltså verkligen. Så att det var väldigt kul på det sättet. Det blev många bra snack med många människor. Att man bara kör på, att man liksom... Det kan finnas praktiska skäl till det, alltså till exempel att man har en familj att försörja och sådana saker. Men ganska ofta så har det att göra med att man lever upp till andras förväntningar. Man kanske inte riktigt har känt efter och insett det, eller så har man det.
Mm.
Och vill ta klivet, men att det finns massa hinder där ändå.
Och att de där förväntningarna ibland liksom kan handla om en form av status. Att så här, det här livsvalet är det som anses vara rätt och fint i största allmänhet.
Ja.
Medan det här andra jag vill göra är inte det.
Mm.
Och man vill ju göra rätt. Mm. Så det gör jag rätt.
Folk som vill ha utbildningar för sina föräldrars skull. Otroligt vanligt.
Ja.
Alltså vad deras föräldrar anser är en fin och bra utbildning och sådär.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Han är död! Det är inte alls, tror inte jag har så pass folkvett att jag tar avsked av folk innan jag ger mig väg.
Saker vi ångrar på dödsbädden. Punkt 2.
Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt. Bronnie Ware menade att många patienterna som hade arbetat väldigt mycket ångrade att de hade gått miste om sina barns uppväxt och en närmare relation till sina partner, till sin partner.
Till förmån för jobbet då? Att
man, ja, och vi återkommer till det. Ja. Det ligger säkert en del i det. Men det här är den punkten som jag skulle vilja problematisera mest av alla.
Mm.
För att dels då så säger den här vetenskapsbloggaren, Hilda Bastian, som jag nämnde i början, hon satte på sig klassglasögon där.
Mm.
Hon kommer själv från en arbetarbakgrund och skriver så här: "On the side of the tracks I came from, people have no choice about working too hard. They do it because they have to, and supporting themselves and their families is a profound source of lifelong pride and working class values, not something to ever regret. Wishing you could have pursued another kind of life, sure, but that was a privilege denied, not a decision."
Och starkt.
Ja.
Ja.
Hon menar att det är ett liksom stramt medelklassperspektiv.
Ja, exakt,
där,
det fria kan valet. Att ja, så, åh, varför lade du så mycket på din reklambyråkarriär när du kunde vara hemma med barnen? Så bara, hade kunnat.
Ja.
Wait a minute. Bara genom att prata så utesluter vi liksom den gigantiska gruppen där. Det handlar inte om det.
Visst, så att lite så klassblindhet där. Men med det sagt så kan jag ju säga att för egen del så det här slog an någonting i mig.
Ja.
Det är ju en sån här grej som jag verkligen har funderat mycket över på senare år. Och har också nu precis liksom lyckats hitta någon slags vettig balans i livet.
Vi har pratat om det genom hela vår vänskap, Björn.
Ja.
Just det där så jävla jonglerandet med det. Men det är också, även där finns ett klassperspektiv, för vi har ju lyxen att jobba med något som vi tycker är så jävla kul.
Mm.
Och att då säga nej till det, då handlar det inte om liksom, då är det ju inte ens chefen kräver eller nöd, utan det är så här, den roliga grejen jobba eller den roliga grejen vara med barn.
Precis, och det här blir ju relevant framförallt i barn- och relationssammanhang då. Liksom om man jobbar hela tiden, alltså man missar ju något värdefullt.
Det är roligt att koka ner det där till de konkreta situationerna när det händer.
Mm.
När man ligger bredvid sin son och han ska somna och ligger och filosoferar lite, gör han. Och sen så kom man på att en intervju man gjorde för några veckor sedan kanske har gått i tryck, så jag ska bara kolla den. Så tar man upp telefonen och sen så läser man den och så vill man kolla reaktionerna och så vill man ändra någonting. Och vips så sitter en son där och bara säger mamma, mamma, och vill fortsätta berätta om sina tankar om sitt bygge i Lego. Och man bara, vänta Max, mamma ska bara jobba lite till. Och så vänta, den där prioriteringen, varför är min telefon och min länk till plikten eller liksom egot eller vad det kan tänkas vara, varför är jag ens i en situation där jag ska behöva välja mellan de två? För jag vet ju vad som är viktigast för mig, och ändå i den konkreta handlingen, ja, så visar jag att de två är lika viktiga.
Precis, och sen så vill man ju undvika att lasta massa dåligt samvete på föräldrar som kämpar på med att jobba och uppfostra barn sådär. Alltså det man känner i en sån situation i form av dåligt samvete är inte riktigt proportionerligt till skadan. Jag menar, det är nog inte så farligt för...
Nej. Det var skönt att säga det.
Ja, eller hur?
Alltså, nej men absolut.
Jag menar,
absolut,
ja. Man kan få ett sånt hugg av dåligt samvete, ja, men sen tänker man efter, och det var nog inte för Max, inte så otroligt stor roll där och då. Sådär.
Däremot så kan jag se att både du och jag i vardagen, man kämpar på så jävla mycket för att bara liksom leverera liksom i jobbväg. Även sånt som inte är kul och lustfyllt, utan bara så här, måste bara vara asbra. Och sen så ibland så kan jag stanna upp och tänka, så, vänta, när ska jag... stanna upp och liksom, så vem är det jag föreställer mig ska säga så här, åh tack! Tack för att du gjorde det här jättemycket bättre än vad du hade behövt vara. Tack för att du levererade det här ännu tidigare. Ju fler mejl du skickar, desto fler mejl får du tillbaka. Och allting bara växer och växer. Och sen så helt plötsligt ska du ligga där och dö och bara, vad mycket jag fick gjort! Så bara, för vems skull?
Ja, precis. Så att, hur kan man jobba med det här då? Jo, man kan till exempel hjälpa sig själv med lite regler, som att hålla helgen kemiskt fri från arbete.
Bra.
Det har varit en sån ny grej för mig.
Skitbra. Att,
och alltså, det är så skönt att kunna ha... barnen är 100% i fokus. Ja. Det är ju en, ja, en sån...
Bra, den börjar med direkt.
Apropå det du precis sa, jag har ökat andelen saker som är okej om de bara är good enough. Är du med?
Ja, visst.
Så att det som är riktigt viktigt för mig yrkesmässigt, där vill jag fortfarande leverera liksom 100%, men att det finns ganska mycket som man kan nöja sig med.
Och, ja, bra okay. Nog det blev gjort.
Ja, ja, precis. Det brukar sällan bli en katastrof. Så. Mm. Men om vi ska problematisera det här ytterligare då, så var i den här stora palliativa studien med 100-någonting sjuksyror som intervjuades, där framkom att det var inte helt ovanligt med folk som ångrade att de inte hade gjort mer karriärmässigt. Så att det var också en regret som förekom. Okay. Alltså visserligen förekom jag har jobbat för mycket. Men det förekom också jag gjorde inte tillräckligt.
Ja, intressant.
Du vet, man blir lite upptagen vid sitt eftermäle och vill ha presterat något fett.
Just.
Och en del kände att jag hade kunnat göra det om jag bara hade liksom lagt lite mer krut på det där.
Ja, just det, såklart.
Så där vill jag problematisera Bronnie Ware's punkt lite grann.
Bra, tack. Yeah, I've been praying for forgiveness. You've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. My life was kind of short, but I got so many blessings. Happy you were mine. It sucks that it's all ending. Saker vi ångrar på dödsbädden. Punkt 3.
Jag önskar att jag hade vågat uttrycka mina känslor.
Killsvaret.
Killsvaret.
Gubbsvaret, kan man ändå säga.
Många berättade att de hade dolt sina känslor för att inte stöta sig med andra. Eller inte uttryckt hur mycket de uppskattade andra människor. Detta resulterade i ett medelmåttigt liv där många relationer inte utvecklades till vad de hade förutsättningar att bli.
Det där känns nästan som att man skulle säga bara reflexmässigt, bara för att det låter som så här, det är så poetiskt och vackert att säga, jag borde sagt I love you till den där personen, eller jag borde sagt så väl i stunden, så kanske man gjorde en superbra avvägning att inte paja stämningen eller inte vara liksom pervot som inte ger sig. Mm. Det är lätt att i efterhand och bara så här, om jag bara hade sagt det så hade hon blivit kär i mig, så bara, nej. Du gjorde den bedömningen då, den var rätt.
Alltså det här tror jag att det ligger mycket i faktiskt. Mm. Att man, du vet, inte... Vi har pratat om det i andra avsnitt, att vi vet att ett sätt att... Också från forskning sådär, att ett sätt att fördjupa relationer är att liksom våga lita på den andra och chansa lite. Det fanns ju någon sån studie som visade till exempel att folk som delade med sig av hemlisar, djupt personliga saker till främlingar. Det blev en sån likability, snabb likability-effekt på det. Ja. I något experiment som vi tog upp i något avsnitt. Och det är lite kopplat till det här, att man behöver ta lite känslomässiga risker för att verkligen få till de här djupa relationerna.
De av mina vänner som har vågat säga så här, vänta hallå Lina, stopp. Jag blir faktiskt ledsen när vi gör planer tillsammans och sen 5 minuter innan så säger du, eller förresten vi gör det här och den här följer med. Att säga, jag känner att jag har lagt jättemycket, jag har ändrat hela mitt schema för att vi ska få ihop det här och sen så är det vattenvärt för att du kom på något annat roligt. Det blir jag jätteledsen över. Det är de vänskaper som håller än idag.
Mm.
Alltså när folk liksom vågar säga, jag blev ledsen eller jag blev arg eller så.
Precis, det brukar vara liksom början på en positiv spiral.
Ja,
ofta.
Verkligen.
Men det här är ju jättesvårt för många, verkligen. Så att, blev inte ett dugg förvånad när jag läste den. Jag stötte på det här mycket. Alltså att man har det här problemet i... Alltså jag kommer inte nära någon för att jag vågar inte liksom öppna mig eller blotta mig eller visa sårbarhet. Så. Och det finns enormt mycket forskningsstöd för att just den här, liksom att våga visa sårbarhet är en kanongrej i liksom relations...
Ja, men då står jag bakom. Jag tar tillbaka det där jag sa om att det var... att det alltid är bra att hålla igen. Jag står bakom det du säger.
Ja.
Plus en på det.
Visst, och alltså, jag menar... Ibland är det ju bra att hålla igen, till exempel i vissa professionella sammanhang och så vidare. Sådär. Alltså man får använda sitt sunda förnuft lite kanske.
Saker vi ångrar på dödsbädden enligt denna bok. Punkt 4 då?
Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner. Många hade fastnat så i sina egna liv att de låtit värdefull vänskap rinna ut i sanden. Det fanns mycket ånger över att vänskap inte fått den tid och ansträngning som den förtjänat. En av Bronnie Wares punkter, men också, det här var någonting som man kunde se också i den här stora palliativa studien då, att väldigt mycket relationsrelaterat är så.
Vänskap är en aktiv handling.
Mm. Alltså om det är någon av de här punkterna som framkallar lite skam och ångest hos mig, så är det den. Det är där jag känner att jag behöver jacka upp och bli duktigare.
Ja, vad gör du istället?
Som många killar gör, alltså att man är inte så liksom aktiv själv utan just bara väntar på att saker ska hända. Alltså, när jag bestämmer mig i perioder för att nu ska jag liksom vara lite duktigare, ta initiativ till saker, sådär. Det blir ju jättebra.
Ja.
Ja, bjuder in till något litet... event, inte nu i coronatider sådär, men någon middag eller så, och bara driver på lite så brukar det löna sig tiofalt, men jag hamnar väldigt lätt i en passivitet när det gäller att vårda vänskap sådär.
Det har man ju sagt, genusgrejen där är ju jättetydlig,
att
framförallt då när par skiljer sig, att då har, för det första så brukar ju kvinnan var den som, det brukar pratas om det som att kvinnan alltid projektleder det mesta, alltid från födelsedagspresentinköp till när barnen behöver nya vinterdojor, till när man ska bjuda hem vänner på middag och så vidare. Så upplever alla, eller båda i relation, att man har ett jätterikt socialt liv och sen separerar man och så plötsligt bara, vänta vad gör jag när jag vill träffa en vän? Jag har ingen jävla aning. Där blir det ju en bra grundkurs i det.
Ja.
Om vid en separation.
Apropå det, det är en sån här, något som är välkänt inom psykiatri, till exempel att ganska hög suicidrisk jämfört med andra grupper hos medelålders män. Och jag tänker mig att det är en liksom delförklaring då.
Man blir jävligt ensam. Ja. Man har inte liksom rutiner, redskap för att...
Hålla i det sociala. Sådär.
Vet du vad, där har jag ett jättebra tips som du har lärt mig. För du har 2 vänner där ni har den här regeln. Att ni hör av er så fort ni blir sugna på att ta en bärs nu. Eller kom hem till mig och käka korv. Så får man alltid säga nej. Och därmed kan man alltid, är det inte så?
Ja.
Och därmed får man alltid
och
fråga.
Axel.
Ja.
Precis.
Och då, för då blir
var 27:e gång så får vi till det.
Ja, exakt. Och det är väl jättebra. För att man blir, det är en jättefin vänskapshandling att någon bara, tja, käka korv, vill du komma? Och om man vet att den andra får säga nej så är det mycket lättare att skriva. För annars blir det liksom lite kravfyllt att bjuda in till något.
Ja.
Särskilt om man inte har setts på länge. Då blir det som en så här, verkligen uppfordrande inbjudan som... Att det blir, man sänker ribban, det är ganska skönt.
Precis.
Will I? You're death. Yes. Death. That's me. You're not death, you're just a kid in a suit.
Saker vi ångrar på dödsbädden. Nummer 5.
Jag önskar att jag hade tillåtit mig att vara lyckligare. Många inser inte förrän i slutet att lycka delvis är ett val. De fastnade i gamla mönster och vanor och tryggheten i det välbekanta fick styra livet.
Tyckte forskningen det här också eller tyckte bara boken det, hennes bok?
Jag hittade en del stöd för det här i den här palliativa studien.
Ja, att jag inte direkt säger någonting är för att jag inte riktigt fattar. Att jag, vad önskar de att man hade gjort istället? Stannat upp och bara... Vad känner jag? Lycka? Ah!
Nej, inte då, så. Nej. Utan kanske mer att man hade vågat kasta sig ut lite. De fastnade i gamla mönster och vanor och tryggheten i det välbekanta fick styra livet. De tackade inte ja till det som var fett.
Ja, nu är jag med. Vi kan åka till vår samma gamla semesterort hela tiden eller så kan vi testa att ta den här vägen. Var hamnar vi då? Vem vet?
Ja.
Äsch, vi åker dit, vi vet.
Precis, det här är en sån grej som också är så att säga, välkänd från forskning. Att liksom, lycka är ingenting man får, utan lycka är någonting man gör delvis. Mm. Såklart, vi ska ha ett liksom, klassperspektiv och komma ihåg att man föds in i väldigt mycket. Sådär.
Just det.
Men med det sagt, jag tänker på det här med vårt avsnitt om livets lyckokurva till exempel. Ja. Var en sak som forskarna där återkom till. Alltså lycka som en aktiv handling. Alltså, att, liksom, rullstolsburen och 76 behöver inte säga någonting om ens lyckonivå.
Nej, just det. Vad blir uppmaningen om jag vill ha en sån utifrån punkt 5?
Ja, det kanske kan vara att vara aktivt uppmärksam på fina, vackra saker i din vardag.
Mm, och typ skapa utrymme för dem, tänker jag. Om vi du börjar prata om liksom att man...
100%.
Det brukar vara mitt nyårslöfte, att jag ska sätta guldkant på mitt liv lite på alla möjliga sätt. Utöver att jag lovar varje år att jag ska sluta avbryta folk. Och det är aldrig, alltså, alla vet att jag är sämst för det. Men att sätta guldkant på tillvaron på olika sätt.
Hur brukar det gå då?
Ja, men det är så här, vi ska äta, vad ska vi... Alex är jättebra på det. Så här, kan du gå och handla mat? Ja, det blev löjromstoast. Löjrom jättedyr, men jättelite. Så det blev inte så mycket pengar. Och jättelyxigt liksom. Eller så här, vi ska åka och bada och ta med oss mat. Men då tar vi med porslin som vi äter. Min guldkant är väldigt matrelaterad, kan jag berätta. Eller att önska sig i födelsedagspresent inte något jättestort och halvdant, utan den bästa lilla fruktkniven som finns. Eller den skönaste tofflan. Eller det vi har gjort nu, investerat i tecken som är jättesköna.
Ja.
Materialistisk och glupsk. Där kan du ringa in mig. Någon som skapar lycka hos mig. Men den guldkantsgrejen känner jag. Att när jag lyckas med det så bara, det här kommer jag bli stolt över när jag dör. Ja. Och se tillbaka på ett liv med de där liksom stunderna i
vardagen. Jag tycker för mig har det här, och det hänger samman med den här insikten om att nu blir det väl lite så klischéfest då, men och inspirational quotes och jag kommer väl se dig i realtid få utslag här. Atopisk eksem på andra sidan bordet. Ja. Nej, men att så här, livet är nu. Livet är det som händer nu. Och jag ska säga dig en sak, att den är inte så gammal hos mig. Alltså liksom att tänka på det sättet, det är inte så himla många år jag har gjort det. Nej. Utan det har hela tiden varit då, efter årsskiftet, i höst,
ja,
när jag är klar med det, när jag har fixat det. Jag har hela tiden varit i framtiden. Och det kan vara helt okej om det är en härlig plats. Sådär.
Alltså det
kan ju vara mysigt att ha liksom, projekt och mål. Och sådär. Det ska man absolut jobba med. Men jag tänker att alltid vara där.
Just
så har jag lite... Att
eller att stå ut med en massa vantrivsel i vardagen för att man tänker sig en trivsel i framtiden som någonstans aldrig kommer.
Ja. Precis, och där har jag verkligen skiftat perspektiv och tänker att jag ska inte skapa lycka 2023, utan jag ska göra mitt bästa för att göra det nu. Och det är för mig ett väldigt bra tankesätt som guidar mig i mina beslut.
Mysigt. Sen kan det vara bra att, eller som jag har gjort, försöka säga, vad är detta lycka? Är det ett gapskratt? Eller är det, och det har blivit lite mer begripligt när jag tänker på det som att vara tillfreds. Att så här, ha det bra mer än liksom någon form av explosion eller den här känslan. Så här, för lycka, det blir så otroligt, det blir så väldigt abstrakt och konstlat. Och man bara känner, jag vet inte vad det är.
Nej.
Man har haft en vecka av dagar där man har varit tillfreds och där liksom har...
Precis, och där finns den här liksom valdimensionen, tycker jag. Alltså att man kan välja att se det. Du vet, en sån fredagkväll med mina ungar, vi äter en god middag och ser på The Mandalorian ihop. Peak lycka.
Alltså bara det
peak lycka om jag väljer. Alltså, jag kände att så här, nu väljer jag att se det så. Och då öppnade jag den kanalen på något vis. Det behöver inte vara den här stora liksom, yrkesmässiga framgången som sker nästa år. Och så, utan det finns en valdimension där.
När du bara berättade om din gårkväll när du låg i sängen med under ena armen en läsk, under andra armen en salt- och vinägerchipspåse och i handen en bok.
Ja.
Och man bara... Goals.
Bra dit.
No, no regrets. No, I will have no regrets.
Ja, det här var de fem.
Ja.
Det finns en liten övning faktiskt som man kan göra för att bara försätta sig själv i det här läget. Jag ska förklara vad jag menar. Säg att du får veta att du har en mystisk sjukdom som gör att du får exakt 5 år kvar att leva. Och grejen med den här sjukdomen är att den kommer liksom inte påverka din funktionsnivå på något sätt. Utan du kommer att tänka lika bra och din kropp kommer att fungera lika bra. Och sen så efter 5 år så pang, så dör du. Och lilla övningen här är att föreställa sig, vad skulle jag göra annorlunda om jag bara hade 5 år kvar? Skulle jag fortsätta gå till jobbet, eller skulle jag säga upp mig från jobbet, eller skulle jag jobba lika mycket eller jobba mer eller hänga mer med den eller den personen? Alltså den typen av förändringar kan man fundera på. Jag har testat den här ibland med folk som faktiskt inte vill ändra nästan någonting, och sen är det andra som vill göra väldigt drastiska förändringar från dag ett, och i det så ligger kanske en hel del bra information då som man kan fundera på och kanske ta med sig in i beslut om hur man lever sitt liv.
Tusen tack för att ni lyssnade. Jag heter Lina Thomsgård och med mig hade jag författare och psykolog Björn Hedensjö. Avsnittet är klippt av Peter Malmqvist och producerat av Klara Wallin. Inspelat hos Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.